In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och svåra förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt, när något oväntat händer och hela ens liv vänds upp och ner över en dag och när vi tvingas ta farväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor, ge stöd, utbilda och sprida kunskap och inte minst inge hopp. Jag som gör podden heter Lia Persson, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det här var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt änglamamma. Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Sorgsnack. Så kul att ni är tillbaka. Idag har jag med mig Rita Wikström från Trygga Samtal som är både certifierad anhörigterapeut och certifierad stressterapeut. Och jag blir såklart jättenyfiken på det här, men jag ska först och främst hälsa dig välkommen.
Tack så jättemycket.
Så fint att du sitter här idag. Kan du berätta vem du är för våra lyssnare? Och lite din bakgrund och vad du själv har upplevt inom sorg och svåra förluster.
Hur lång tid hade vi, sa du? Ja, men absolut. Rita Wikström heter jag och har startat ett företag som heter Trygga Samtal. För att jag vill erbjuda trygga samtal. Och samtal är viktiga. Och min väg till att bli anhörigterapeut och stressterapeut är ju jättemycket baserad på egna upplevelser och erfarenheter. Den stora saken som jag har med mig i bagaget, det som ligger längst bak om vi säger så, är att jag är uppvuxen i ett väldigt dysfunktionellt hem där hot och misshandel fanns hela tiden. Och då var det min far som var den främsta i det. Men det finns ju alltid många delar i allting. Men det här resulterade då i att mina föräldrar dog 1987. Och det var genom att min far sköt min mamma och sen sig själv. Och kvar blev jag och min lillebror. Jag var 20 år och han var 12.
Oj, ja.
Ja, hur berättar man sånt?
Ja men det är verkligen en historia att bära på. Ja. En stor trauma, tänker jag.
Absolut, och det är ju det som ligger i grunden till... Den har ju påverkat mig väldigt mycket. Just också ur den aspekten att sorgen blev faktiskt så stor att jag stängde av. Jag minns när vi hade begravningarna. Och begravningarna var för båda, först pappa som begravdes i Haparanda. Och sen mamma, och hon begravdes då i Torneå som är över gränsen till Finland då, för att hennes önskan var att hon skulle bli fri från honom åtminstone då. Och jag sitter i bilen och tittar ut genom vindrutan och ser liksom likbilen och mammas kista där. Och jag känner att det här går inte. Det här är så sjukt att jag ska köra bakom den här likbilen över till begravningsplatsen och liksom behålla förståndet. Och i den stunden så kände jag bara att nej, alltså jag klarar inte det här, jag orkar inte. Så att jag stängde av.
När var du själv i bilen då?
Nej, utan jag hade ju hela tiden min lillebror med mig. Och och hade även ett par kompisar med i bilen och så här. Men att man är ju gärna som i en egen bubbla ändå. Det är ju ett vakuum, du vet ju. Det är liksom chocken och sorgen och liksom allting blir ju... en bubbla. Och begravningarna var ungefär 2 veckor efter själva dådet, eller 3 veckor, minns inte exakt. Så att på sätt och vis så var jag ju mitt i chocken fortfarande. Men det blev för jobbigt. Och till saken här att jag är ju också då stora syster och äldsta barnet, och lillebror är då 8 år yngre, och jag var ju liksom skapad för den här, att jag skulle sköta allt. Jag hade ju ansvaret för allt. Det hade jag ju haft innan och det hade jag framförallt nu. Men där och då så blev det för mycket. Och jag stängde av och la bort liksom alla känslor ur kroppen. Och det tog mig... Får se, vad blir det nu från? Ja, 8 år innan min krasch kom. Och under de 8 åren så hade jag pratat om mina föräldrar. Absolut. Men jag hade inte känt någonting.
Men hur var det att då helt plötsligt också gå från att vara stora syster till att kanske också behöva ta på sig mammarollen helt plötsligt?
Den var egentligen väldigt naturlig. Jag hade haft, eftersom åldersskillnaden var 8 år, så hade jag ju tagit hand om honom alltid. Och jag vill också säga det att de roligaste minnena från barndomen och uppväxten och sådär, de är kopplade till honom.
Mm.
Så att
fint.
Han var viktig.
Det är bra minnen.
Ja, det är så.
Viktiga
mitt
minnen.
I allt elände. Så är det liksom väldigt fint. Så att den rollen att ta på sig då, den hade jag liksom redan. Och vi hade ju vuxit upp i samma hem där vi både samtidigt men också sen turades om att lyssna på ljuden och vara i beredskap. För det är ju det barn i såna här familjer gör. Så att jag kände mig lite grann som en mamma åt honom redan, men att han var mitt ansvar och att jag skulle ta hand om honom efter att mina föräldrar då dog, det var självklart för mig. Är det så i alla familjer? Är det det rätta? Det vet jag inte. Men det här är ju som sagt var, det här var 1987, och även om anhöriga idag kanske har mer hjälp, eller barnen i såna här familjer får mer hjälp när sånt här händer, för det händer ju tyvärr fortfarande.
Ja.
Men det fanns inte så mycket runt omkring som stöd då.
Nej, precis. Jag kan tänka mig att det var ännu mindre då än vad det är idag.
Exakt, exakt. Och det, så att jag gjorde det som jag var tränad för egentligen. Och det var självklart både för mig och lillebror att vi skulle fortsätta vårat liv ihop. Vilket vi också gjorde. Mm.
Väldigt jag många. Tänker att då är det liksom den här överlevnadsstrategin som slår in och...
Precis, för att vi var ju överlevare båda två. Men sen är det ju ändå det här med, då kommer vi in på andra intressanta ämnen, just att när det är syskon i en dysfunktionell familj så har man ju ändå sin egen upplevelse, sin egen historia, sina egna minnen. Och framförallt just också det här med hanteringen av sorgen. Och inget är fel.
Nej.
Utan det är överlevnad på olika sätt.
Men kunde ni två mötas i sorgen och pratade ni mycket om själva sorgen i sig? Som kom med att ni faktiskt förlorade era båda föräldrar samtidigt.
Ja.
Eller är det någonting som ni kanske har kunnat prata mer om på senare år?
Ja, det är lite grann så att jag förstod och kände då när det, för det var så att jag var i Stockholm och min lillebror, jag bodde inte hemma då, och men min lillebror gjorde det, men var på skolan, och när vi sen strålade samman hos min gudmor så kände jag jag behövde få honom att reagera, för att jag såg att han inte gjorde det. Och det visade sig också att han hade väntat på mig. Så att ja, vi låg och kramades och kunde liksom släppa fram känslorna där. Men sen blir det ju så mycket som följer, och det är nästan så att man inte orkar med allting om man inte biter ihop en viss del redan där och då. Och sen ur olika åldrar, så naturligtvis. Men sen har sorgen varit svår att mötas i. För det som också blir är att det kommer ju in ett medberoende. Vi är ju så medberoende av varann. Så att det har varit många svåra år för oss att mötas i. Men idag gör vi det.
Men när det här hände, du nämnde ju att du var inte hemma då. Hur uppdagades det hela? Alltså vem hittade dina föräldrar och hur fick du reda på det?
Ja, det var så att det var min... Våran familj, det var liksom vi fyra. Och sen fanns mormor och min gudmor som var mammas kusin. Och hennes bror. Så att det var liksom, vi var de närmaste. Och så fanns det inga fler. Eftersom vi var en bakom fasaderna familj, så att vi var inte sociala. Så det som händer är att pappa hade planerat det här då. Mamma skulle ju lämna honom.
Jaha.
Mm. Och,
visste du det?
Jag visste det. Och jag hade sagt till henne bara liksom 2 veckor innan att du får inte säga till honom vilket datum du flyttar, för han kommer att döda dig.
Oj.
Så det var den verkligheten vi levde i. Så att det liksom möjligheten till någons död fanns ju under hela uppväxten.
Så ni levde med den rädsla?
Ja, absolut. Varje gång som jag lämnade hemmet så undrade jag om alla skulle vara vid liv när jag kom tillbaka.
Men gud.
Ja, och det blir så sjukt normalt. Det är verkligen så där. Och ingen vet någonting. Ingen vet ju, för att fasaden är så fin. Normal. Ja, så här i efterhand så är det verkligen. Det är ibland
svårt
att förstå.
Att man ens ska gå runt och roa sig för något sånt.
Exakt. Och liksom från tidig ålder. Och
då hade ni ändå levt med det i många år.
Ja, alltså första gången som jag visste och såg och hörde att pappa slog mamma var när jag var 4 år.
Det ska ju inget barn behöva bevittna.
Nej, absolut inte. Absolut
ens var i närheten av.
Nej. Och just hur det... Jag har Instagram-kontot där, Trygga samtal. Och där har jag just i dagarna nu skrivit om att hur blir man som vuxen när man har vuxit upp som barn med olika saker. Och det är verkligen intressant, för det påverkar ju en.
Ja,
oavsett om man har bearbetat eller inte. Men det jag skulle berätta, det var just det här att... efter att han hade då planerat det här dådet utifall att han inte skulle klara av att hon lämnade. Så det fanns liksom ett alternativ för honom hela tiden. Han hade sågat av ett salongsgevär och gömt det i garaget och hade liksom allting förberett. Och dagen innan så hade de gjort sina vanliga liksom morgonbestyr och släppt iväg, vilket jag är så tacksam för, lillebror till skolan. Sen brukade mamma gå och lägga sig och vila en stund på sängen. Det var inget ovanligt med det. Så. Och där la hon sig. Han lägger sig bakom henne och skjuter henne. Ett skott rakt genom hjärtat. Sen ringer han ett samtal till min gudmor då, som är 1,5 timmes bilfärd från Haparanda då, i Luleå. Och berättar vad han har gjort och vad han ska göra. Och det här är ju då 2 personer som har känt varann i jättemånga år. Så att, men jag vet faktiskt inte idag hur mycket hon heller visste om hur illa det låg till. Eller hade legat till. Jag har ingen aning om det. Jag har aldrig frågat. Han berättar för henne och berättar också att han då ska ta sitt eget liv. Och hon agerar ju naturligtvis så fort som det går och ringer till polisen i Haparanda då. Men det är ju ingen som skulle ha hunnit göra någonting, utan han lägger sig bredvid henne och skjuter sig själv då i huvudet. Så att i nästa steg så larmas ju ändå via polisen då till socialen, som då kommer till lillebrors skola. Och enligt honom då så fattar han ju direkt. Så hans första fråga, det här är alltså då en 12-årig kille, och hans första fråga är: vem av dem? Så det var det livet vi levde i sen samlades vi allihop. Jag for härifrån sen. Jag var ute på Silja Line och jobbade som hyttvärdinna och fick ett samtal dit och var 8 timmar från land. Men det fanns en sjuksköterska på den båten som...
Måste ha känts som en evighet ifrån.
Exakt, ja. Exakt. Det var liksom... Det är en sån här utanför kroppen upplevelse. Men hon gjorde ett fantastiskt jobb och hon var liksom mitt stöd där. Så att... Och bokade flygbiljetter så att jag kunde då åka från hamnen till Arlanda och så samma kväll då till Luleå då där vi samlades. Så då började ett annat liv. Ett tog slut och ett annat började.
Ja, verkligen. Hur gammal var din mamma när det hände? Väldigt ung ändå.
Ja, de var båda 48 år. Så att jag tänkte på henne mycket. Nu när det är allhelgona helgen som kommer också. Hon har även hade födelsedag den 15 november. Och skulle ha fyllt 85. Och det känns så overkligt. Det känns så... Ja, omöjligt. Och samtidigt så kände jag också att... Var orättvist att hennes liv inte fick bli längre. Att hon inte fick uppleva mer. Och där tänkte jag också så att det här är ju länge sedan. Men jag vill ändå säga till alla anhöriga och alla som har drabbats av sorg liksom nu och så. Som du också vet. Man glömmer inte. Var inte rädd för att glömma personerna. För att det har gått nu många år. Men jag minns ju dem ändå. Man blir rädd för att gå också vidare. För att man blir rädd för att glömma dem. Eller det gör man inte. Jag har facit på den.
Mm. Du som har levt med det ett tag vet.
Ja, och det är liksom det är framförallt de fina minnena som också blir det som ligger närmast. Jag tänkte, undra om hon kommer att ställa mig frågan vad sorg är för mig.
Mm. Det får du jättegärna utveckla.
Så då tänkte jag, vad är sorg för mig?
För det kan ju vara olika för alla såklart. Ja. Så vad är sorg för dig?
Och jag skulle spontant säga att det är saknad. Och på det sättet så går ju inte... Sorgen försvinner ju aldrig helt. Självklart har det gått 36 år som du sa. Och så där. Det går ju länge mellan gångerna som jag tänker ens på dem. Men det gör jag ju. Och sorgen är ju inte bara det här att... Det som hände, utan det är ju det här vad som kunde ha hänt men inte hände.
Allt som inte blev heller.
Ja, och just det där när jag sen blev mamma själv så är ju sorgen i att jag var så ensam. Både som dotter och som kvinna, mamma och inte hade då någon runt omkring mig ur en ursprungsfamilj. Alltså för att vi var, som jag sa, väldigt asociala. Sorg kommer i perioder. Men det oftast så handlar det om saknad. Ja, allt från, nu kommer det bara till mig just det här med saknaden av att känna. Visar jag med handen för att jag minns när jag strök mamma på. Bara en sån där stund i köket så satt vi och skrattade över någonting och jag... strök henne över armen. Saknade av den känslan.
Mm.
Att sakna, att älska, att båda mina föräldrar har ju betytt väldigt mycket för mig. Och jag vill också säga det att man måste komma ihåg att i såna här dysfunktionella familjer och uppväxter och allting är inte svart och vitt. Det är liksom, jag älskade min pappa, jag hatade min mamma. Fast hon var offret och han var förövaren. Och det liksom, som barn så är det ju ens föräldrar.
Ja, och som barn så älskar man ju sina föräldrar. Oftast så, oavsett hur de är eller vad de
och
gör.
Och man är beroende av dem.
Ja.
Och det är de som man vill göra stolt. Det är de man anpassar sig till. Deras... Och ändå så vill man ju bara som barn bli älskad.
Mm.
Se mig, hör mig. Och sen när de är borta så är de ju så totalt borta. Och vem bekräftar då?
Men du som ändå var 20 år när det här hände. Dina känslor för din pappa där och då kontra hur du känner idag?
Oh, den var bra. Det är ju så här att hur hemskt det än kan låta så är det så att jag är tacksam över att min far tog sitt eget liv. För om han hade bara dödat mamma och inte sig själv så hade mitt liv gått ut på att göra det. För att det var i sån dysfunktionalitet, det var i sånt konstigt liv vi levde, att det var han som var förövaren och det var han som fick skulden för allting. Och naturligtvis, han tog ju liv. Det var han som slog, det var han som terroriserade liksom familjen. Men hon var ju inte helt oskyldig och det handlade alltid om deras relation i grund och botten. Och vi barn var som spelpjäser i det hela då. Men just där och då så var ju allt hat på honom. Och det var verkligen...
Fullt förståeligt.
Ja, och det måste man komma ihåg att det är liksom där och då.
Så du kände att han i princip gjorde dig en tjänst då genom att ta sitt egna liv?
Absolut. Absolut. För att mitt liv hade blivit helt förstört. Om han inte hade gjort det. Om han hade funnits kvar. Och det är liksom, för mig är det en ännu värre tanke liksom. Men sen är det också så här att jag växte upp och fick ju ha mina föräldrar liksom ändå 8 år själv innan min lillebror då kom. Och jag var pappas flicka. Så det var inte så svårt för mig att hitta kärleken till honom. Och kanske också då mycket just för att han fullbordade liksom sitt hemska dåd. På det sättet. Men pappa var också den mer min uppfattning, min känsla liksom så. Han var ju den som var skör egentligen. Det var ju därför han agerade på det sättet som han gjorde. Han var ju den som hade djupa känslor. Sen att han inte hade verktyg att kunna...
Han mådde ju inte bra,
nej,
uppenbarligen.
Nej. Och sen var det att till exempel där så han...
Inte för att rättfärdiga någonting,
nej,
absolut
exakt,
inte. Men just
exakt.
Mår man inte bra, får man inte hjälp, så
nej,
fördjupas det också.
Absolut. Och sen var det också så att han bad ju om... liksom mer tid av mamma, och jag vet att det är så kontroversiellt för att det är så många olika situationer i olika relationer, men hos oss så var det så att han varnade henne och han sa det att jag orkar inte, jag fixar inte, men det hade ju gått så långt så hon, mamma var ju bara bitter och också destruktiv liksom på det sättet att nu jäklar, jag orkar ingen mer.
Hon hade väl fått nog.
Exakt.
Också fullförståeligt.
Ja, precis. Men då blev hon tyvärr inte sitt smartaste. Men det måste man komma ihåg. Hon hade inget stöd. För hon hade inte liksom hennes egen mamma. Min mormor tyckte att, men ska du nu ändå? Men inte ska du väl lämna? Och det är som så här, oj. Det är så hemskt. Så att, men det blev liksom, på ett sätt, det kunde bara sluta på ett sätt. För det var verkligen så kaotiskt och så att man, jag önskar ju att sånt inte händer så mycket idag, vilket det då ändå gör. Vi är många barn som har blivit kvar, men som slår och dödar. Och så det finns fortfarande jobb att göra. Men absolut, min syn på honom idag är ju annan.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hur skulle du beskriva att den är?
Jag, eftersom jag har jobbat väldigt mycket med självledarskap och personlig utveckling, och naturligtvis till slut så gick jag ju sen 3 år i terapi, bara att liksom en gång i veckan i 3 års tid, för att bearbeta själva traumat, själva liksom chocken och allt det här. Så att jag har lagt mycket tid på det, och jag har ju naturligtvis då också accepterat mycket och kunna se det från olika perspektiv, och inte liksom acceptans för att rättfärdiga någonting utav någons beteende, utan för min skull att hitta en platå där jag kan vara och tycka om mina föräldrar båda två, med alla deras tillkortakommanden. Och de hade ju också sina uppväxter och sina trauman, och det blir liksom mer förståeligt liksom. Människors beteende överhuvudtaget blir lättare att förstå när man har lite perspektiv från olika håll och kanter. Inte rättfärdiga. Det är inte det. Och för att jag ska kunna gå vidare och för att jag ska kunna prata om dem. Ingen människa är ju helt ond eller god. Vi har ju liksom lite av varje i oss. Och när vi blir trängda så kan det ju bli oväntade reaktioner. Där kommer jag liksom att tänka på just det här att ofta så har vi ju en bild av förövaren. Den som gör någonting liksom
olagligt eller dumt eller ja, ni förstår hur jag menar. Så tror vi ju att de har liksom en skylt i pannan. Liksom att jag är...
Att man ska kunna se det på något sätt. Ja.
Exakt. Och våran familj såg ju helt vanlig ut. Det var liksom invandrarfinnar som bodde i Haparanda och liksom pappa tyckte om 70-tals mode på sina kläder och även på 80-talet då. Och det var liksom, och han var charmig och han var trevlig och han var stilig och kvinnorna älskade han, vilket också var då ett av problemen under deras eller i deras äktenskap och så. Men just det här med att jag har alltid sagt det, att de var liksom varandras stora kärlekar. Men var väldigt dysfunktionella. Så att han kunde då inte leva utan henne och hon kunde inte lämna honom. Med all, det finns liksom intressanta historier hela vägen och jag förstår att de på något sätt inte kom loss från varann. Så, vilket inte på något sätt är bra för barnen. För jag kan ju som vuxen kvinna nu säga det, att jag var jättebesviken och otroligt bitter på min mamma för att hon inte valde oss. Ingen av dem tyckte att vi barn
var prio ett.
Nej, så. Exakt. Så vi var ju aldrig på liksom den platsen, utan vi var bara spelbrickor i deras dysfunktionalitet. Och som kvinna också sen, och när jag blev mamma själv och just det här med man, alltså hur kan man? Ja. Hur kan man inte prioritera?
Men det är väldigt intressant. Hur har det påverkat dig i din roll som mamma?
Ja.
När du själv
sen fick barn. Jag har varit helt perfekt och jag har inte gjort ett misstag.
Du hade facit.
Oh, nej. Oj, oj, oj.
Nej, men du förstår vad jag menar.
Jag
för det måste
precis.
Ändå satt sina spår och sen så vill man ju självklart absolut inte göra de misstagen.
Nej. Och där kommer vi ju då in på någonting. Det här med att när jag stängde av där i bilen, när jag tittade på mammas kista, så stängde jag av och så gick jag in. Jag gick ur sorgen, ur liksom den delen helt och hållet, och gick in i livet. Jag liksom stängde av för att överleva. Och det här innebar också för mig då att jag for ut på krogen. Jag liksom bara, och ni anar inte hur mycket skit jag fick för mitt sätt att bara försöka leva vidare. Så att jag var ut på krogen bara några veckor efteråt och jag träffar en man. Jag går in i en förälskelse. Helt med hull och hår. Och 11 månader exakt på datumet efter att mina föräldrar dog så föds min son. Så där har du mammarollen. Men
då var du ung när du blev mamma.
Ja, jag hade just fyllt 21 då.
Ja.
Men jag är ju från Norrland, så i Norrland skaffar man barn tidigt. Nej, så att, men också jag hade ju varit mamma till min lillebror. Jag hade, så att jag hade ju det här med
moderliga,
ja, i mig. Dig, att ja. Ta hand om andra, finnas till för andra. Det var jag liksom, anpassa mig. Men som sagt var, han blev en enorm gåva både för mig och min lillebror. Han blev morbror vid 13 års ålder. Men för att gå tillbaka till hur jag var som mamma då. Det här var ju då under tiden som jag inte... Ni kan ju tänka er, det har inte ens gått ett år sedan min mamma blir mördad och min pappa tar livet av sig. Och så blir jag mamma själv. För nu, ni vet, ni som
har blivit föräldrar på ett eller annat sätt, att det förändrar en. Och det tar upp en massa känslor och perspektiv. Så mycket handlar det ju fortfarande om överlevnad för mig. Jag blev ju samtidigt, så var jag ju gjord för den här rollen och var mamma. Men jag var ju livrädd för allt. Så jag var ju konstant rädd, konstant orolig, konstant splittrad. Liksom då det barnet och sen mina båda barn blev ju det viktigaste. Så att männen, hur fina de än har varit och är, men om vi säger papporna till mina barn, kom inte på första plats. För naturligtvis så håller det ju inte någonstans. Liksom när man har ett sånt bagage så blir det ju inte enkelt. Men jag har satt mina barn först, inte männen.
Nej, helt korrekt.
Så det har jag med mig i bagaget. Liksom att jag kommer inte att göra det. Sen var det också så att jag kände ju också sen att jag inte riktigt var den mamma som jag ville vara ändå. Fortsatte i sådana spår som jag hade vuxit upp med. Och det var ju för att jag inte hade bearbetat.
Ja, nej, precis.
Så att när min krasch, som jag kallade det för, kom då 8 år senare. Så från det så kunde jag liksom vända hela mig och hitta mina värderingar, mina prioriteringar. Och då skilde jag mig också för andra gången då. För att få vara mamma. Få vara jag och få vara mamma. För någonting annat orkade jag inte.
Och hur var det, jag var ändå inne lite och prata om dina barn. Hur var det när du berättade för dem? Vet de om, jag antar att de vet om dig idag, men hur, när och hur bestämde du dig för att prata med dem om det som hade hänt?
Det tog ett tag. För att det som jag alltid har tyckt faktiskt är lite svårt är just att berätta exakt vad som har hänt. För att det brukar väcka så mycket hos mottagaren. Och jag har...
Ja, det är ju en väldigt stark berättelse.
Exakt,
såklart.
Och det är så förståeligt. Samtidigt som det har varit jobbigt för mig, för att jag har inte riktigt velat vara... Jag har inte velat ha med ömkan. Så det är liksom... Jättelänge hade jag liksom en fasad om att... Eller inte fasad, men jag ville definitivt inte att någon skulle tro att jag var ett offer. Det var en jobbig grej. Och jag har aldrig varit ett offer. Jag har aldrig tagit offerrollen. Och jag lägger ingen värdering på det i den här stunden nu när jag pratar om det så. Utan... Vi reagerar alla olika på saker och ting. Men för mig har det varit viktigt att inte se som ett offer. För att jag har tyckt att... Och jag har varit starkare än så. Men det var min värdering. Och då blev det ju också att... Ja, men hur ska jag berätta för ungarna vad som har hänt? För att sen är det ju lite svårt...
Och när berättar man något
ja,
sånt?
Ja, men precis. Och liksom att jag aldrig pratar om deras mormor och morfar och...
Nej, för de måste ha haft frågor om det, tänker jag.
Så väldigt länge så sa jag att de avled i en bilolycka. Båda två samtidigt. För att för barn så är ju det lättare att förstå. Och det blir inga följdfrågor som jag kanske inte var beredd att svara på. För att det är svårt att veta exakt. Eller
kanske inte ens hade svar på själv. För ibland kan det ju också vara så.
Nej, precis.
Framförallt när det har man att göra med någon ta sitt liv. Så har man inte svar på alla frågor.
Nej, och barn är ju så underbart filterlösa. Att de kan fråga varför. Och så tror vi också ibland att vi måste berätta mer detaljerat än vad vi egentligen sen behöver. De nöjer sig ofta också med ett snabbt svar. Så att jag liksom... kom undan med det. Eller jag skulle säga att jag tyckte att det var en bra idé
För att det gjorde också att de inte behövde grubbla. Jag var så rädd för att de skulle grubbla och må dåligt över det.
Men hur gamla var de då när du väl berättade?
Det är en bra fråga. Det, som sagt var det, men jag tror att de var i tonåren. I tidig tonår båda två. Innan jag berättade till dem. De var ju inte i tonåren samtidigt. Så att, men jag tror att båda var i tonåren som jag då berättade. Och min dotter, hon, det är inte allt för länge sedan som hon sa just det. Att, ja, men jag minns det som att vi satt där i köket och du ville prata om någonting allvarligt. Och ja, men sen mindes vi som inte så mycket någon av oss egentligen så. Så att jag tror att mina barn har på gott och ont haft respekt för mig. De har känt att det har varit någonting. Sen kanske de hade... Min dotter har nog frågat mig, men jag tror att min son... Han kanske inte... Han är inte så mycket för att gräva i drama. Det är han inte. Men kanske att han ändå har begränsat sig för min skull. Av hänsyn till mig. Att han inte har frågat så mycket heller. Sen när jag väl har berättat så tror jag att jag har berättat så utförligt. Förstår du sådär? I ett andetag så har jag liksom sagt allt. Så det finns inte så mycket kvar att fråga. Men jag har aldrig svartmålat någon av mina föräldrar. Det viktiga är just det här att göra sin egen bearbetning då. Och det hade jag ju gjort i det skedet som jag då berättade för dem hur det på riktigt hade hänt. Men jag har inte haft svårt för att prata om det. Jag har haft svårare med hur mottagaren ska må.
Ja, men det ansvaret ska inte du behöva lägga på dig själv, tänker jag.
Nej, men det är därför jag är anhörigterapeut idag.
Ja, tyvärr så är ju just det man kan kalla för misstag, men det är misstaget många gör.
Ja, det är ju det. Mm. Det är liksom, man tänker på andra. Nej, men jag ska inte vara besvärlig och jag ska inte prata om min sorg, för någon annan blir ju ledsen.
Ja,
och jag,
precis.
Men det är svårt. Vissa ämnen är ju svåra. Man vet inte riktigt när man ska ta upp det. Eller... Men jag tycker inte heller att man ska prata med alla. Man ska prata med dem som man känner förtroende för. För att det är då du får de bästa reaktionerna. Men jag hade ju tillitsproblem så länge så att jag litade ju inte på någon. Sorg är... Och sorgbearbetning, och det vet ju du med den utbildningen som du har inom sorg och så. Att det, hur individuellt det är. Och sen har det ändå lika steg för allihop. Och det är normala steg. Och så backar man igen. Och så kommer man på att man inte har tänkt på det ett tag. Så får man dåligt samvete. Och så, ja, det är så mycket. Därför så, jag tänkte just det här med att jag är anhörigterapeut. Det är ju... Den här anhörigrollen, de som blir kvar, de som lever vid sidan av, de som dras med när någon annan styr händelser eller död. Eller liksom, det är en tuff roll att vara i. Och som barn så är du liksom anhörig till dina föräldrar, hela liksom den biten. Och är helt maktlös. Men även när du blir 18 och är myndig. Du får ju inte någon mer makt då. När du är i den dysfunktionella delen. Så att anhörigrollen innebär att du är den som blir kvar. Eller det är du som står bredvid när någon har psykisk ohälsa. Eller sorg eller vad det än är. Och mitt hjärta har alltid klappat så varmt för den rollen. Just med mitt, liksom min historia.
Mm.
Och också sen att ja, men när mina föräldrar dog så dog de ju. Men vi var kvar. Mitt i allt. Och anhörig kopplas ju ofta ihop med medberoende och så. Men jag tycker att det behöver inte vara ett beroende eller kopplat till alkohol eller droger eller något. Det hade till exempel inte vi i våran familj.
Nej, det fanns inget sånt.
Nej, självklart så drack de, men inte onormalt mycket. Och självklart så blev det alltid värre när alkohol var inblandat. Men det var inte det som var största problemet. De här hoten och psykiska liksom pressen och stressen, den pågick ju hela tiden. Det var inte så att, men, så att just anhörig till någon annan helt vanlig som drabbas av någonting. Vart vänder man sig då?
Det är en bra fråga.
Mm. Till mig.
Ja, nu vet vi det, till dig. Numera.
Ja, precis. Mm.
Nej, men var det en självklarhet för dig då att, det har att varit... bli det, alltså att jobba med det du gör nu?
Nej, absolut inte. Men jag har så länge som jag... Från min krasch och hela min utveckling och självrannsakan och terapi och allting, ända sedan dess så har jag ju velat ge vidare. Men redan under min uppväxt så kände jag att det måste finnas någonting bättre. Det måste finnas någonting annat. Det här är inte rätt, så här ska det inte vara. Så att det var väldigt starkt i mig.
Alltså för din egen del, eller var det mer så för att du ville göra någonting annat
då var för det andra? Då var det för min egen del. Men just det här med att det liksom känslan av att vad som var rätt och fel. Och att kunna göra någonting mer och av det fanns redan då i mig.
Någonting bra av det,
ja,
hela?
Mm. Ja, det måste finnas någonting bättre än ett sånt här liv. Och när man är ung och liten och så kan man inte riktigt formulera allting heller, utan det var bara en stark känsla mest. Men sen när jag insåg, och jag har insett ännu mer genom åren, vad det sätter spår, så har jag velat hjälpa. Jag vill ge vidare, jag vill liksom skriva boken, jag vill finnas för alla de barnen som blir kvar, som har en mördad mamma. Och sen dök den här utbildningen upp, och där var den. Och då var jag tänkte, nej, men nu ska jag läsa, nu ska jag ta lån, nu, jag är ju gammal.
Ja. Hur gammal var du då?
Nej, men det är ju för 3 år sedan. Ja. Så jag var väl 55. Nej, men ni förstår.
Man är aldrig för gammal för att lära sig något nytt eller utvecklas.
Nej, det blev helt plötsligt så otroligt starkt. Och det blev så viktigt. Och det var, där är det. Där är liksom den här mojängen som knyter ihop säcken.
Där kom det, ja, det du har gått och väntat på kanske.
Precis, och så fick jag under utbildningen då sortera mitt eget, och jag fick verktygen till att kunna då ge ut. Och så tänkte jag att då kör vi. Så då startade jag eget, och ja, så att jag vill göra gott. Verkligen.
Det gör du ju, absolut. Jättefint arbete du gör också med ditt Instagram-konto. Och det gör du också genom att sitta här och prata om det. Så andra får lyssna och ta del av. Och...
Jag är så innerligt tacksam för att jag kom på Sorgkonferensen som du håller i. Och fick träffa er.
Det också.
Och sen det här. Mm. Det kändes bara så viktigt på riktigt. Både det du gör och att jag får vara delaktig och sprida kunskapen.
Och då var det meningen att du skulle komma dit.
Mm. Jag brukar säga så. Ibland så blir det så rätt.
Ja, men det har jag också tänkt många gånger, att vissa människor som man har mött, för min egen del då, så här, efter Alexis och allt det här, att det bara blivit att vissa människor som man har mött, som har korsat ens väg, har verkligen bara känt så här, ja, men det var bara menat att vi skulle träffas.
Ja, och just att om man tänker på det här med att ursprungsfamiljen behöver inte alls bli den som blir den närmaste. Utan de här människorna som du säger, som kommer längst ens väg då. Och det känns bara så rätt. Och det känns kanske tryggt en stund. Och det, eller roligt. Och det behöver inte bli en livslång relation heller. Men att just där och då släpp in den människan. För känns det bra så är det liksom menat på något sätt. Och framförallt om det kommer ur någon sån här viktig sak. Som sorg eller trauma eller människorna som man möter i de stunderna. De brukar bli betydelsefulla. Faktiskt.
Och de kommer oftast av en anledning. Eller det finns ju oftast en mening med det. Jag säger inte att jag tror på att det finns en mening med allt. För då skulle det vara att det fanns en mening att mammor, pappor och andra förlorar sina nära och kära. Eller att man förlorar sitt barn. Och det finns ju ingen mening med det överhuvudtaget. Kommer jag aldrig tycka att det finns en mening med att ett barn dör till exempel. Nej. Men däremot tänker jag just när det värsta har hänt.
Ja.
När det värsta har inträffat då. Att ibland så blir det liksom bara rätt, eller man ska säga.
Ja, och jag håller helt med dig där om att liksom att hitta någon mening. Tänka med lite vidvinkel. Att ja, men den här personen är utsänd till mig av någon. För att jag ska få lite stöd och hjälp och någon att luta mig emot lite grann. Mm. Och det finns ju inget rätt eller fel sätt att tänka på.
Nej. Eller bara få lite perspektiv ibland.
Ja. Mm. Och just det här med att jag har tänkt ibland att kanske att de, som mina föräldrar också, att de inte klarade av att lägga oss barn som på första plats medan de var i livet, så är jag ganska säker på att vi har dem som skyddsänglar runt omkring oss. Det har jag liksom både känt, tro att det är så. Att de får en andra chans på det sättet. Så att, och alla får tro vad de vill. Liksom, mm. Vad som än tar dig igenom dina tuffa dagar.
Mm.
Vem ska säga att det är fel? Men jag tycker ändå att jag väljer också att tänka att det är meningen. Framförallt när det är någonting bra.
Ja, man får ta vara på det då. Mm.
Ja, och att vi är värd också att få lite hjälp.
Men jag blir lite nyfiken på det här med stressterapeut. Kan du berätta lite om det också?
Mm. Absolut, för stressen är ju någonting som har funnits i mitt liv hela livet. Ända från uppväxten. Och det är liksom alla våra traumareaktioner. Det är ju samma som stressreaktioner. Det är fight, flight, freeze and fawn. Det är liksom, det är ju hela tiden det. Och när man har vuxit upp då på det där sättet som jag har gjort, så har ju stressen varit så påtaglig hela tiden. Och det har ju också satt sina spår i min kropp. Samma sak med sen när jag då stängde av och bet ihop. Det är ju en flykt.
Men det kommer i kappen ändå, förr eller senare.
Ja, och om vi säger så här, det sätter spår i kroppen. För att min kropp har blivit väldigt medtagen av livet. Så att jag lever ju med kronisk smärta. Och det är ju kopplat till stressen. Så att det här med stress är ju också lika som anhörigrollen. Men stressen och vad det kan liksom, hur det kan visa sig och vad det kan göra med oss. Och påverka oss. Den är ju lika, den går liksom hand i hand för mig med anhörigrollen. Så att, och kanske ur lite andra perspektiv, just det där att ofta så tänker vi på stressen att det är mycket på jobbet. Och det här är ju den här inre stressen där du känner att du inte klarar av till exempel vissa kommunikationssätt, så blossar en stress upp inom dig och du vill bara fly. Eller att du blir stressad av en annan människa. Så att jag ser på stressen verkligen som en stor grej och en väldigt intressant del. Så att det är de sakerna som jag brinner för.
Ja, men man kan faktiskt bli stressad av andra människors energi. Det har hänt några gånger faktiskt.
Ja. Och är du då också, precis som i anhörigrollen, och när vi har vi då en uppväxt där vi har varit stressade eller medberoende, och så i vuxen ålder så går du in i en relation, så har du ju med dig det här och hamnar då lätt i situationer där, om du inte har bearbetat eller är ens medveten om vad som har påverkat dig, så kan det bli jättestressigt i kroppen och du vet knappt vad det är. Och du vet knappt om det är ditt eller om det är din partners. Och som du säger, vi kan bli stressade och reagera på en annan människa. Men när du vet vad du har i dig, med dig, så kan du lättare förstå det. Så stress är så mycket mer än bara inom situationstecken, bara det här med att det är mycket på jobbet och hinna hämta barnen och det. Det kan visa sig på så många olika sätt. Trots hela min asociala uppväxt och så har jag alltid tyckt om människor. Jag är jättenyfiken på människor och jag tycker att vi är så fantastiska överlevare. Och
för vi alla går ju och bär på någonting.
Ja.
Minst en historia att berätta.
Ja, och allas historier är unika och intressanta. Och sen att få ta del av och få andras tillit som terapeut och få förtroendet. Och det är helt fantastiskt. Och någonstans där så känner jag att jag kan då bidra till att någon mår lite bättre.
Att göra skillnad i någons liv.
Ja, och att de har blivit sedd och hörd.
Nej, men jag håller med. Det är en väldigt fin känsla och man är självklart ödmjuk inför det också.
Ja, absolut. Men som sagt, va, det finns mycket att prata om. Så att ja, du får kalla tillbaka mig.
Vi får ta en del två.
Ja, men exakt.
Men det har varit jättefint att få ha dig med.
Tack.
Och jag hoppas att du komma tillbaka. Får vi fördjupa oss lite mera?
Ja, men absolut. Det vill jag
i allt det här med anhörigperspektiv och stress.
Ja.
Terapi, säger man så. Ja,
stresshantering.
Stresshantering.
Livet
med
stress.
Ja.
Och livet som anhörig.
Livet i övrigt, ja.
Och livet med sorg och allt. Livet som människa. Med allt vad det innebär. Så jag kommer jättegärna tillbaka. Tack för att jag fick komma. Verkligen.
Ja, tack själv. Och tack till dig som har lyssnat ännu en vecka. Och jag hoppas att du är med nästa gång också. Ta hand om dig och varandra. Och sprid gärna podden till dina nära och kära. Så att andra får ta del av det här. Och glöm inte att följa mig på Instagram och Facebook. Och där hittar du mig under namnet Sorgsnack. Och även Sorgconsulting. Och vill du komma i kontakt med mig så går det jättebra att mejla till sorgsnackpodcast@gmail.com. Hej då!
Hej då!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.